Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hej på er mina kära vänner och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Och idag är vi framme vid avsnitt nummer 425 av denna långkörare. Och med mig denna vecka är kändispolisen, ex-Robinson-vinnaren, författaren och numera även riksdagsmannen Martin Melin. Ja, ni har ju själva, den här herrn har många strängar på sin lyra, så det fanns ju mycket att snacka om i detta avsnitt. Och underhållande blev det. Han är en person som jag hade många frågor till och jag tycker han svarade ärligt och det blev riktigt bra podd, det vågar jag lova. Ja, ni är ju många som fortsätter prenumerera på den här podden via Podmi och jag är så tacksam över det. Ni är fantastiska och vi gör det här tillsammans och jag tjatar ju om detta, men det är för att det är verkligen min genuina känsla. Jag är så tacksam över att ni fortsätter lyssna och att jag kan göra den här podden, för det är ingen självklarhet. Så tack, puss och kram till alla er som prenumererar på Nemo möter en vän via Podmi. Puss, 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 puss! Ja, jag heter Nemoidén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com om ni vill nå mig och kanske önska en poddgäst eller bara kolla läget med mig. Det är alltid fint när ni hör av er. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu ska jag inte snacka mer. Nu drar vi igång avsnitt nummer 425 av Nemo möter en vän. Här kommer han, Martin Melin. Men först kör vi en liten jingle.
Du kommer sent, du får inte på lurarna. Martin Melin, hur blev det så här?
Nej, men du hade ju lurat mig.
Snyggt.
Nu hör jag mig ganska lågt, men det funkar.
Ja, men jag hör mig själv också ganska lågt, men jag tror det går in och det är väl huvudsaken.
Ja, och jag hör dig bra, det är huvudsaken också tror jag.
Hade jag lurat dig?
Är vi i Göteborg?
Det kan man tro.
Nej, vi är ju på Södermalm. Det här är ju hemmaplan för mig. Ja, det vet ju du.
Så är det.
För senast vi möttes.
Sju år sedan.
Är det sju år sedan? Har du kollat upp det där?
Det var drygt sju år sedan.
Ja, precis. Antingen 2014 eller 2015. Det kan nog ha varit 2015. Och då är det nästan åtta år sedan, skulle jag säga. För jag flyttade därifrån 2015.
Just det.
Så det är nästan åtta år sedan. Och då var vi också på Söder.
Precis, i den där charmiga lägenheten som ligger över underbara Camarina.
Just det, högst upp där.
Grekstället där. Ja, ja, det är gott där.
Ja.
Fin lägenhet.
Fin lägenhet var det.
Dyr.
Ja, det var den. Ja. Absolut, men det var inte min.
Nej, jag vet. Nej. Jag menar det. Du hade gärna velat bo kvar om du hade möjligheten kanske.
Det roliga, hade man köpt den då, när jag flyttade, hade man köpt den. För då gick den för 7,1 tror jag.
Mm.
Nu har det ju gått ner då. Men om man hade sålt den, eller köpt den och sålt den förra hösten, då hade man fått 10 för den. Så hade man kunnat tjäna 3 miljoner på 7 år. Men så där har man tänkt några gånger.
Jag förstår det. Ja, hur är dagsformen då? Vintern 2022, snart 23.
Jag vill nog påstå att där jag är i livet så är formen bra, skulle jag säga. Ganska harmonisk. Lite avstressad. Jag har ju haft perioder när jag har haft extrem stress. Faktiskt nästan gå in i väggen stress. Men nu är jag ganska harmonisk. Nu har jag inte så här 100 projekt på gång som jag alltid, nästan alltid har. Nu har jag bara 3 projekt på gång. Dels jobbet är ett projekt. Familjen räknat in, för alla har det projektet. Men jobbet, jag håller på och har börjat skriva på en ny roman. Och sen håller jag på med ett tv-projekt. Inte tv-projektet är framför kameran, utan det är bakom kameran kan man säga. Så det är de tre projekten som jag jobbar aktivt med just nu.
Men när du säger jobbet, vad menar du då?
Jobbet, bra fråga. Jag är ju sedan 1 november tjänstledig från polisen och är ju faktiskt riksdagsledamot. Svårt att säga det, riksdags ledamot. Man måste stanna på S-et där. Så jag är ju riksdagsledamot, vilket ju låter otroligt sjukt när man säger det.
Ja, det gör jag verkligen.
Ja, faktiskt.
Det är tungt alltså.
Det är tungt. Och jag sitter ju liksom i jag är ju... Nu har jag ju det är så sjukt, jag hade kunnat tenta av samhällskunskapen på det här nu kan jag säga. Jag kan ju allt nu om hur det parlamentariska arbetet fungerar. Jag hade ingen aning om det här förut. Har ju fått lära mig under resans gång kan jag säga. Jag sitter ju och googlar ord ibland på möten. Bara, nu ska vi bereda någonting. Jag bara, bereda? Vad gör vi då?
Sårbart.
Men, sårbart. Men jag är fast learner. Men alla har det här. Alla som börjar i riksdagen nya måste ju lära sig hur det fungerar arbetet, utskottsarbetet. För det är det handlar om egentligen när man är riksdagsledamot. Så jag sitter ju i utrikesutskottet och det är ju tunga ämnen. Det är ju NATO, Iran, Turkiet. Alltså det är EU. Det är ju tunga ämnen vi sitter. Jag sitter ju även då som ersättare suppleant i justitieutskottet. Det är ju mer hemmaplan kan man säga. Där känner man verkligen hemmaplan. Men det roliga är att när man tänker på vad vi gör, så det är ju den absoluta politiska makten i Sverige. Det är sjukt alltså. Och där sitter jag.
Alltså jag, det är sjukt. Ja. Alltså, no offense, men det är sjukt på ett sätt.
Ja, men det är det. För du känner ju mig från helt andra, från helt andra liksom, sidor.
Mm.
Och här sitter jag helt plötsligt och går runt i skjorta och kavaj och slips och är vuxen på ett annat sätt.
Och man tänker ju och tror att det ska krävas mycket mer politisk erfarenhet för att hamna där.
Ja, jag kan väl säga så här då. Vem som helst kan inte gå in och sätta sig. Så är det bara. Du måste ha någonting på fötterna och du måste ha någonting med dig. Jag har ändå jobbat politiskt nu i, vad är det, 7 år. Så jag har ändå liksom, har visat att jag har idéer, tankar, kunskap. För du hamnar inte där annars, du gör inte det. Det är klart, ett jättestort parti som måste fylla upp stolarna kanske får in folk som... Kanske inte riktigt färgar. Men du måste ha en viss kompetens. Så är det bara. Det är ungefär som att skriva en bok. Många menar att du är känd, då får du skriva en bok. Bara, nej, du måste ha någonting att säga också i boken. Annars så, ja, du vet ju själv, du är ju grattis förresten till din bok.
Tack.
Ja, du vet ju själv, du hade inte fått gett ut den här boken om inte förlaget hade bedömt att det här är intressant, det är bra, det här vill någon läsa. Och det är samma med riksdagen. Jag hade inte suttit där om inte jag hade haft, om inte de, alltså, du förstår ju hur många som vill vara där. Och Liberalerna är ändå ett av de stora 7 partierna. Det är klart som 17 att de har gjort en bedömning att jag har någonting att göra där. Och jag märker ju själv när jag lägger upp saker jag säger eller saker jag skriver så får jag mycket beröm. Så att, men ja, man måste lära sig. Man lär sig allt eftersom. Men man måste, men å andra sidan, riksdagen ska ju spegla folket. Det är ju det handlar om. Jag representerar ju mina väljare. Jag representerar ju de som har röstat på Liberalerna. Jag representerar dem. Jag vet ju vad de tycker och tänker och de vet vad jag tycker och tänker och det är därför vi är i samma parti. Och jag får ju ta med mig vad de tycker. Det är ju det handlar om. Och om det är ett ämne till exempel, som nu imorgon ska jag prata i riksdagen igen, om bistånd, biståndsbudgeten. Vad vet jag om bistånd? Ja, nu råkar jag veta en hel del om bistånd för att jag har en moster som har jobbat med bistånd i 40 år. Så att jag är ganska inläst på det. Men jag har ju pluggat. Jag har ju läst som 17 om bistånd. Jag har läst mycket om SIDAs arbete och biståndsprojekt som har fungerat och som inte har fungerat och så vidare. Jag har liksom dammsugit internet. Jag har läst debattartiklar från professorer som säger saker och ting. Alltså jag har verkligen tagit in. Så att jag har ju mer kunskap nu än vad jag tror gemene man har. Och det behöver jag ju för att kunna argumentera. Men sen är det ju också så att det är ju, jag tillhör ju ett av regeringspartierna. Gud vad det här blir tråkigt för många som inte gillar politik. Men det, jag är snart klar. Jag tillhör ju ett av regeringspartierna. Vilket innebär att jag representerar ju också då regeringen när jag pratar. Den budgeten. Så att det är ju den jag ska försvara. Och jag skulle aldrig försvara någonting jag inte står för. Men i det här fallet så står jag för det. Och jag ska prata om det imorgon i riksdagen. Varför jag står för det.
Spännande.
Spännande.
Är det samma parti som hon, Romina...
Ja, aktiv, ja. Romina är ju miljöminister.
Precis. Men vad tänker du om sådana där frågor? Hon var ju lite blåsväder det här med att hon har uttalat sig kritiskt om Sverigedemokraterna och nu samarbetar Liberalerna med SD. Och att det blir liksom någon konstig, att det blir konstigt för människor. Mm. Vad tycker du om sådana när man liksom så här, är aktiv parti och så liksom har man åsikter som inte stämmer överens med partiet? Funkar sånt?
Ja, det gör det. Det gör det. Alltså, det finns ju alltid gränser. Alltså det gör ju, det är klart det finns gränser och jag ska inte prata för Romina men jag kan prata för mig själv. Det är klart att det finns gränser. Jag ställer inte upp på vad som helst. Absolut inte. Skulle vänstern helt plötsligt få majoritet och säga nu stoppar vi äganderätten här i Sverige. Ingen får äga någonting. Det är klart att inte jag hade stöttat det. Då hade jag bara sagt, men sorry, då kan inte jag stå för det här. Och det är ju samma nu. Skulle regeringen ha lagt fram, vi har ju, idag vet vi vad regeringen vill. Vi har Tidöavtalet. Och när jag läser igenom Tidöavtalet så kan jag stå bakom allting. Jag kan stå bakom allting. Det finns saker i Tidöavtalet som jag tycker att ja, men det här hade jag nog inte föreslagit. Eller det här är ingenting som jag liksom hade tyckt egentligen. Men jag får köpa det för att jag får igenom det här andra som jag är för. Det är så det handlar. Vi har ju inte ett parti idag som har 51%. Och då får man ge och ta. Men det finns ingenting som är liksom... Man pratar om de här röda linjer och sådana grejer. Alltså att det finns ingenting som är på andra sidan den röda linjen för mig. Och jag kan som sagt inte prata för Romina alls. Hon har ju klimatfrågan. Det är ju en extremt svår fråga. Och det finns ingen som har facit. Det är också ganska intressant. Det finns ingen som har facit. Du kan hitta 20 forskare som säger helt olika saker. Nu har ju regeringen en linje man väljer att gå på. Och det är ju fortfarande mot klimatmålet. Så att jag försökte det nu. Vi testar det nu. Får vi se hur det går. Sen får vi se om det inte gick. Och då får man peka finger och säga att det var fel. Men jag tycker just nu så får... Jag tycker regeringen får oförskämt kritik nu. De har varit liksom 2 månader. Alltså kom igen. Alltså, det har precis börjat. Vänta. Vissa saker kan ju ta 1 år, 2 år, 3 år innan det liksom börjar ge resultat. Men så här, det är ju politiska spelet. Jag tycker det är så jävla tråkigt att man måste gnälla. Liksom, så här. Acceptera att nu är det de här som styr och nu vill de prova det här. Men då provar vi det då. Precis som vi provade socialregeringen under 8 år. Och det gick väl så där. Vissa saker gick bra, vissa saker gick inte bra. Då får man prova så. Men nej, det går inte att representera ett parti där man inte står bakom den politiken. Det går inte. Och jag tror inte att det är någon som gör det. För att det jobbet till exempel som minister är så svårt och så utsatt. Att då stå till exempel en tv-debatt och tvingas försvara någonting du inte står för, det går inte. Det går inte. Och det här är ju inte några människor som är sellouts direkt. Det kan jag ju säga på en gång. Det här är ju ganska begåvade människor. Dessutom skulle de få ganska välbetalda jobb på andra platser om det är så. Men å andra sidan, finns någonting som heter EU-nämnden, har jag fått lära mig nu. Och det innebär det där riksdagen godkänner vad statsråden, ministrarna ska få säga i EU när de representerar Sverige. Och till exempel förra mandatperioden, då var ju miljöministern nere där och fick ju då prata positivt om kärnkraften. Vilket de var ju jätteemot. Därför att det hade riksdagen bestämt att vi skulle. Och det är lite, för det fanns majoritet för det. Och då måste det statsrådet i EU representera Sverige och tala väl om kärnkraft. Du förstår ju hur snurrigt det kan bli.
Jag vill se den debatten där Romina tvingas prata positivt om SD. Vi får se.
Ja,
kanske kommer.
Jag tror inte det kommer komma.
Vi får se. Men du, har du sett resultatet av vår gemensamma lilla underhållnings-tv-serie?
Här är på täppan?
Ja.
Jajamensan, jag har sett varje avsnitt.
Ja.
Det är ju lätt att se avsnitt där det går bra. Alla tv-produktioner man har gjort där det går bra är det ju lätt att se. Och jag har ju, peppar peppar, so far när jag varit med i tv, ofta lyckats väldigt bra.
Det är bara typ en maskintävlingsmänniska.
Ja, jag är det. Jag är faktiskt det.
Som krossar sin dotter till och med.
Ja, vet du vad? Du var ju med där. Jag stod faktiskt och väntade och sa, du får en chans till. Spring och hämta ett äpple, du får en chans till. Jag hängde ju inte upp min.
Det sjuka var att jag hade inte sett just det där. För att jag vet inte vad jag gjorde just då. Men jag hörde bara från andra så här, Martin, han körde ut sin dotter. Och då tänkte jag bara så här, kan väl inte riktigt stämma? Har han gjort det? Är han helt så här empatilös?
Nej, vi hade ju det. Det var ju bara hon och jag kvar.
Ja, men ja, precis.
Och för de som inte såg det så skulle man skala ett äpple och få liksom skalet så att säga, som blev en längd på, jag vet inte vad kan det vara, 30 cm kanske. Mm. Och så skulle man hänga upp det på en liten spik och så skulle det nudda marken eller bordet så att säga. Och jag lyckades ju till slut få en sån och står och håller den. Och jag ser hur fan inte har lyckats, min dotter alltså. Och jag ser hon är liksom förtvivlad och panik. Och det är antingen hon eller jag som ska åka ut. Och jag säger till henne så här, spring och hämta ett äpple till. Och så skalar du. Lyckas du där, då lägger jag mig. Då får du den här. Hon misslyckas.
Mm.
Och då går ju faktiskt producenten in och säger så här, det här funkar inte. Du vinner det här, Martin. Det är bara att ta det. Vi kan inte hålla på och lägga oss så där. Så att det var väldigt jobbigt. Jag blev ju jätteemotionell när hon åkte ut. För hon blev ju väldigt besviken. Dessutom så skar hon sig, vet du, så hon var ju jätteledsen där på stunden. Så att det var jobbigt, men hon är en trooper och hon tar det där med bravur.
Men det som är intressant med sådana här program, när man ser dem sen på tv, är att det är så jävla... Jag fick en helt annan respekt för människor som tävlar i tv. För att det är de mest banala sakerna blir så jävla knepiga när det är 5 kameror och när det är den. För det blir sån jävla stress och sån jävla ångest och nervositet som man inte fattar när man sitter hemma.
Jag vet.
Jag har inte gjort så mycket så här som du har. Det var helt sjukt ju.
När man hör den här, när de drog igång tävlingen, den här tutan.
Mm.
Pulsen, det skulle vara kul att ha haft en pulsklocka.
Otroligt alltså.
Ah, ja. Det är nervöst.
Och sen den här klippningen också som kan liksom framställa lite hur som helst. Alltså, jag tänkte på en sak med dig och en sak med mig som är rätt roliga. För att med mig var det i en tävling när jag hade så gott självförtroende inom den här kastaplan.
Ja, just det.
Ja, och då tror jag att de tog med liksom, när jag säger hur bra jag är på det, typ så här 8 gånger i rad. Aha. Jag bara tjatar om det. Så det framstår som att jag är så här, alltså, helt sjuk i huvudet. Alltså, ja, vi har förstått att du är bra på det nu. Samma sak med dig, med att du säger att du är favorit. Ja, det var det. Också så här, om igen va. Ja, jag är en favorit. En favorit som faller. Man bara, Martin, vi förstår. Du men, är ju favorit.
Jag vet, men det där körde jag med i varje synk. Jag körde med det. Jo, men som förarens favorit så är det ju jobbigt att jag körde det.
Okej, så det var inte klippningens fel då?
Nej, gud, de hade det, jag sa så överallt.
Ah, ja.
Så den bjöd jag på. Men hur gick det för dig i flygplanet? Det gick väl bra va?
Ja, men jag var ju bra på det.
Ja,
så det var ju det. Jag visste ju om det innan. Men jag kanske sa det, de bad mig att säga om det och stod de med alla omtagningar. Så det låter helt sjukt att jag bara tjatar om hur bra jag är. Sen så var jag ju bra också, så då är det lugnt.
Ja, då är det lugnt. Det är jobbigt om då man åker ut.
Verkligen, det har varit värre.
Det är ju obegripligt att man inte, att jag inte klarar av att vika ett flygplan och få det att flyga mer än 2 meter.
Mm, du var nära på att ryka där va?
Ja. Jag hade klarat mig med tanke på att han som kastade långt bort där var, jag var ju bättre. Jag såg ju, han hade kastat 3 meter. Och jag tänkte att om jag tar den här pappret och bara på något sätt slänger det framåt så kommer det åka
ner. Just det.
Så att jag var ganska safe där. Men det är ju obegripligt. Och jag efteråt så kom jag på vad jag hade gjort för fel. Man skulle dubbelvikt naturligtvis så att det blev tyngre. Ja.
Mm. Ja, det var kul i alla fall.
Det var roligt att göra.
Mm,
och kul folk, kul inspelningar.
Verkligen. Så om ni har missat det så kan ni gå in på Discovery. Allt finns där. Så kan ni heja på mig eller Martin. Det är enda alternativet ni får.
Faktiskt.
Och inte för att spåra någonting, men Erika Johansson vinner.
Ja,
bra. Du, vi ska leka en liten lek nu som heter associationsleken. Det går ut på att jag säger ett namn eller ord eller någonting från ditt liv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Karriär. Och du ska helt enkelt spåna fritt. Du ska utveckla dina tankar och känslor när du hör det här ordet. Och du får utveckla i 5 minuter om du vill, eller i bara 5 sekunder.
Okay.
Längden är helt upp till dig.
Taget.
Är du med?
Kör!
Associationsleken med Martin Melin börjar nu. Första ordet är grönsaker.
Hatar. det är ett starkt ord, hata. Jag vet. Men jag ogillar grönsaker. Jag äter inte grönsaker. Jag äter sparris och broccoli och majs. Sen är det punkt. Alltså jag äter inte.
Men alltså, jag känner så här att det är lite barnsligt.
Ja, mycket.
Ja.
Men det kommer från barndomen också.
Är det så?
Ja, jag har inte ätit grönsaker i hela mitt liv. Någonsin. Jag har försökt, tro mig att jag har försökt. Jag har försökt äta morot. Jag har försökt äta liksom sallad, gurka, tomat och allt annat vad det nu heter. Men jag tycker inte om det. Jag tycker inte om smaken. Alltså jag gillar inte smaken. Om jag går på en hamburgerställe och beställer hamburgare och så säger jag att jag vill ha en plain. Och så har de ändå lagt på sallad. Jag kan inte äta den, för det smakar sallad om hamburgaren. Jag tycker, det är helt obegripligt, jag vet. Och jag tappar säkert jättemycket goda smaker, men eller smakupplevelser. Men jag gillar det inte. Och då kan man ju tänka så här, men dock vill jag påstå att om jag blir bjuden på middag någonstans, och det är sallad, och det är grönsaker och grejer, så här, jag äter. Jag håller tyst och äter. Alltså det är inte så, jag dör ju inte av det. Men jag tycker inte det är gott. Och kan jag peta bort det så gör jag det. Men är det finare eller någon annan? Jag har varit med när folk har lagat så här rödkålssoppa. En sån här ungersk grej är det väl. Och jag har ätit det där och jag tycker inte det är gott. Jag äter det och har till och med sagt, jag kan ta lite mer tack. För att vara artig. Nej, grönsaker går bort. Tyvärr mycket frukt går bort också. Men det är för att jag är allergisk mot det. Jag börjar klia halsen och sån här stenfrukter är det väl, tror jag.
Men hur var det med dina föräldrar? Åt de grönsaker?
Ja, min pappa hade ju restaurang till mig. Så att, och jag skulle få en cykel, kommer jag ihåg, om jag började äta morötter. Jag åt inte morötter och jag fick en cykel ändå.
Manipulativ.
Ja, extremt.
Men jag tänker lite så här. Grönsaker, det känns så jävla brett. Du säger att du tycker inte om smaken, men det smakar så olika tycker jag i alla fall. Du tycker inte det?
Ja, men det gör det ju såklart. Men jag vet inte. Det är lite grann som att jag inte gillar lök. Konsistensen. Jag gillar smaken av lök. Men inte konsistensen av lök. Också konstigt. Gräslök. På sushi upptäckte jag här för ett halvår sedan att det var gott. Men det får man inte överallt. Men det ber jag att få om det går. Gräslök.
Men äter du alltså äter du sunt i övrigt? Det går väl inte om du... Nej. Det går väl inte då?
Jag äter ju i princip... jag äter kött, kyckling, pasta. I princip det jag går runt på.
Ja.
Faktiskt. Jag kan verkligen fundera på om det är någonting annat jag äter. Ja, sushi då. Jag äter ganska mycket sushi. Fan vad dyrt det är med sushi för övrigt.
Får du ju några vitaminer?
Ja, jag tar såna här tillskottsgrejer.
Från Magnus Hedman. Better you.
Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Det har jag gjort i 7-8 år nu. Ja. Och det funkar faktiskt.
Alla Magnus kändisvänner får det.
Ja, men det är också att det funkar.
Ah, ja. Fan, intressant det där alltså, tycker jag. Men att inte äta grönsaker, det är speciellt. Ah, ja.
Då kan du fatta att jag har faktiskt dejtat en vegetarian en gång. Det var ju krock. Det var ju helt krock.
Fan. Ja, det var... Ja. Ni möttes kanske på andra sätt. Förhoppas.
Ja, definitivt.
Ja, visst. Men just med sparris, att du äter det.
När jag gjorde det här programmet 16 Weeks of Hell. Och då fanns det en meny man skulle äta. Och då var det ju sparris och broccoli. Och jag tänkte så här, men jag går all in och även på kosten på det här. Ja, det höll ju i en vecka kan jag säga. Sen så slängde det för att vara mycket grönsaker. Men då upptäckte jag sparris. Alltså sparris, antingen att man steker sparris. Eller så kör man det i ugn. Och så lite flingsalt på... Ja, det fick man inte ha på 16 Weeks då. Men jag har det nu. Lite flingsalt på... Kanske lite ost, sån här riven ostbåt på. Är ganska gott faktiskt. Lite olja också. Lite gott faktiskt. Broccoli är samma sak. Det är ju, ja, koka broccoli. Eller stek.
Sparris just är väl det som får sperman att smaka ganska äckligt också.
Du har nog mer erfarenhet av det än jag.
För jag kommer ihåg att jag hade en vän som var helt besatt av just de här grejerna med vad som, men hur det påverkar.
Ja.
När vi jobbade upp utomlands så drack han bara vodka ananasjuice. För ananas är det motsatta. Då blir sperman god.
Aha.
Så liksom sparris och ananas är liksom så här motpoler tydligen.
Ja, fattar.
Så Martin, det är tyvärr dåligt val av grönsak.
Jo, jag förstår det i så fall. Och det är samma när man kissar. Då är det också liksom sparris.
Luktar inget gott eller?
Ja, eller sparris.
Ja. Det kanske bara är det med sperman också. Det är liksom inte äckligt, det är bara sparris.
Ja, förmodligen.
Så om man gillar det, då är det toppen.
Ja, då är det toppen.
Ja, nästa...
Association.
Precis. Ditt utseende.
Håller ett tag till. Alltså det är rätt intressant. För jag var ju den populära killen i plugget. Alltså snygga killen i plugget. Helt sjukt egentligen på den tiden. Skanstulls gymnasium här i Stockholm på Söder. Jag gick i 203. Då hade vi så här omröstningar i skolan. Snyggaste tjejerna, snyggaste killarna. Topp tre. Jag blev trea båda två år i rad. Helt sjukt att man hade sånt egentligen. Och det var inget snack.
Men vilka vann då?
Ja, men, ja, jag vet vilka de som vann. Kommer inte ihåg vad de hette.
Spör upp dem eller?
Nej, det var bra. Det var ju mina kompisar.
Ja.
Ja, men, så att jag har liksom alltid haft ett utseende som har varit liksom, som har funkat. Om man kan uttrycka det så. Sen min stackars exfru 1. Hon var gift med mig under min dåliga period. När jag gick upp vägde ganska mycket. Eller ganska mycket. Men jag vägde väl 90-95 kilo. Inte muskler. Och hade väl liksom utseendemässigt. Om man tittar tillbaka på de bilderna. Så är det inte riktigt så som jag såg ut innan. Eller som jag ser ut idag kan man säga. Men sen har jag. Jag gillar mitt utseende. Jag tycker att det funkar. Det är så här enkelt, klassiskt, whatever. Sen åldras man. Och jag kommer ihåg någonstans, jag är 55 idag, någonstans när jag var typ 48, då helt plötsligt upptäckte jag att fan, jag håller på att bli äldre. Det var någonting som hände med mitt utseende, att jag håller på att bli äldre. Och jag tror nästan att jag är inne i en fas nu, i nästa steg, det här att jag börjar närma mig 60 och nu börjar jag faktiskt se äldre ut. För när jag var 47, då kunde jag gå som 32, alltså utseendemässigt. Det var liksom ingen skillnad. Men sen hände någonting. Och nu vet jag att jag känner att jag är på väg in i en fas till nu. När jag kommer att hålla på att få det här lite äldre utseendet. Men alltså jag är fåfäng. Men det är inte så att jag liksom ligger sömnlös eller jag går runt. Alltså jag bryr mig inte så mycket om man ska vara ärlig. Jag gör inte det. Ja, ni vet ju själv, man spelar in tv och man skulle aldrig kunna spela in liksom de programmen som vi gjorde till exempel, om man bryr sig om sitt utseende med tanke på alla grejer man gör och du har ingen koll. Och man kliver upp på morgonen och åker dit. Man, ingen smink, ingenting. Alltså. Så att jag har ju ett konto på Instagram.
Har du?
Jag har ett konto på Instagram.
Du är väl knappt aktiv där?
Nej, jag är ganska aktiv.
Ja, ja,
det... jag tycker det är roligt. Och det börjar ju med att jag är intresserad av fotografering. Väldigt mycket intresserad av foto. Så att det var så det faktiskt började. Jag gick från Twitter till Instagram. För helt plötsligt kunde jag lägga upp bilder. Alltså foton i taget. Då visade det sig att folk bryr sig inte om mina bilder. Utan de vill mest ha bilder på mig. Och när jag
de vill mest ha bilder på när du sliter ditt hår. Drar det bakåt så här.
Ja, det var ett tag. Det var mycket bara överkroppsbilder. Och ja, det gillar de. Nu är det inte så mycket sådana längre faktiskt. Det är ganska sparsam, återhållsam med sådana bilder.
Men de där nyvakna bilderna, de får mycket likes, va?
Ja, det får de.
Det får och mycket DMs.
Ja, det får jag. Du har läst det där helt rätt, Nimo.
De är knulliga.
Ja, det gör de. Och, ja, och jag vet om det.
Ja, ja, det misstar ingen.
Nej. Men det var ju, så är det bara. Ja, alla människor är förutsägbara. Så är det bara.
A man's gonna live.
Exakt. Och även de som är kritiska till sånt. Och även de är förutsägbara, tro mig. Ja. Jag ser recensenter som nöjt lägger upp när de har fått en bra text.
Ja, ja.
Så att vi fungerar alla olika. Men alltså, utseendemässigt, alltså, jag är rätt fåfäng, men inte så här, på ett sjukt sätt. Eller egentligen inte mer än någon annan, skulle jag säga. Faktiskt. Jag har inte gjort någonting när jag kommer hit. Alltså jag är bara kliv upp i sängen och kom hit. Så är det ju lite grann, måste jag säga. Men jag är nöjd med mitt utseende, ja.
Vi kan ta Instagram som nästa ord då. Mm. För jag är lite nyfiken på det här. Du är ganska aktiv, det är mycket riksdag nu, det blir ju så, det förstår jag. Mm. Men har du använt Instagram mycket till att dejta och så?
Nej, jag har inte gjort det.
Det kan man tro ändå.
Ja, det kan man nog tro. Men jag har inte träffat alla genom eller så många genom Instagram. Så många som jättemånga. Men jag har träffat dem på andra sätt. Jag har fått kontakt med tjejer genom Instagram. Absolut. Men det är inte där jag har liksom träffat dem jag har dejtat eller så mycket så. Det är det inte. Jag får mycket DM, jag får mycket komplimanger och sådär. Och jag är rätt svårflörtad, om man säger så då. Det ska rätt mycket till för att jag ska svara på ett DM. Om det inte är ett DM, oj, jag läste dina böcker eller vad bra du var i riksdagen senast eller något sånt där. Då svarar jag oftast. Men någon så här, gud vad snygg, och så två hjärtan. Jag svarar inte på det. Utan är man intresserad av mig och man vill få kontakt med mig, då måste det vara lite mer finess. Faktiskt. Det är inte bara ett sött utseende som funkar.
Då får man säga så här, du är så bra på att kasta flygplan, Martin.
Och ironiskt, ja men ironi eller jag. Hade det varit ironi och sagt det, gud jag vill att du kommer att lära mina barn om man vilket flygplan. Det är en skit, det hade ju funkat.
Ja, ja visst, ja. 100%.
Jag får ju kontakt med folk. Men jag också får kontakt med folk. Alltså, jag har kollegor som skrivit till mig om saker jag har skrivit eller sagt. Och har fått kontakt med. Och kollegor som jag sen har träffat när jag varit ute i landet och sådana saker. Så jag har fått liksom vänner genom Instagram också.
Man vet aldrig vad du menar när du säger kollegor.
Nej, förlåt. Poliser.
Ja, tänkte det. Mm. Men hur bemöter du kritik och hat och sånt då? Är du en sån som försöker kommunicera och förstå människor eller blir blocken?
Jag har olika sätt där. Jag blockar väldigt få. Jag blockar de här klassiska polishatsmänniskorna, du vet, som bara är ute efter saker. Det finns ju de här rättshaveristerna som de blockar, det vill jag säga att jag gör. Men övrigt så brukar jag begränsa, det är ju ett jättefint litet verktyg. Och begränsa, det innebär att de skriver en kommentar och de tror att den kommentaren syns. Men det gör den inte. Jag läser den och ser den. Och sen om jag vill godkänna den kan jag göra det. Och är det en ren dum kommentar, då godkänner inte jag den. Men den som har skrivit tror att den syns och är där. Så ordet begränsa någon är jättebra. Jag kanske har begränsat 50 personer sammanlagt. Så det är inte jättefart. Jag får inte speciellt mycket hat. Jag får väldigt lite hat. Jag kan ju få, om polisen gör någonting dumt, eller om någon polis gör någonting dumt, då får jag också min slev av soppan, så att säga. För då skriver folk med, ja, vad tycker du om det här? Och ni snutar i så, bla bla bla. Och det är bara så här, ja... Alltså det rinner av mig, jag har varit polis 32 år, tro mig. Jag tar inte till mig personligt av saker och ting. Det är väldigt lite jag tar till mig av som är, jag får väl som sagt väldigt lite hat. Jag kan få gliringar och såna här saker, men det köper jag. Jag har inga problem, jag sticker ut hakan ibland också, då får man ta gliringar, jag tar det. Men det jag inte köper är rena påhopp eller rena dumheter. Eller blir det så här 000-konton som någon har skapat ett konto för att gå in och skriva en kommentar. Jag tar bort det direkt, det är inte seriöst. Ska man vara kritisk eller ska man vara elakt, då får man fan stå för det, tycker jag. då får det stå kvar, då köper jag det. Om jag tar debatt, jag har tagit debatter så att säga, i kommentatorsfältet, det har jag gjort. Där jag försökt liksom försvara eller gått in mina argument. Och jag brukar göra det ett par gånger. Och det handlar inte om att övertyga någon. Jag vill bara förklara min ståndpunkt i vissa saker. Sen har jag har 116 000 följare. Så att det går ju in folk och försvara mig. Eller försvara min ståndpunkt också. Så att säga. Så jag brukar kunna lämna det ibland. Och så får de sköta det själva. Liksom.
Din svans, som man säger.
Ja, svansen tar över det. Mm.
Så att, men begränsa, jag har inte ens hört om det. Vad bra, lär dig mig något nytt här.
Do it.
Skitbra.
Det är bra. För då får de fortfarande, de kan se det fortfarande. De kan delta. Och ibland så, jag har ju varit med att begränsa folk. För att de har skrivit dumheter i kommentarerna. Men sen helt plötsligt så skriver de liksom också bra saker. Så det innebär att det är en människa som då, okej, ja men då godkänner den. Men du är fortfarande begränsad tills du har visat att du är liksom, och så.
Men jag märkte ändå det om dig just på den här inspelningen. Att du är ganska svårkränkt och ganska hårdhudad och inte alls speciellt. Jag hade någon bild av att du skulle vara lite så här, men alltså känsligare och sådär. Alltså, att du skulle kunna ta åt dig och ta saker personligt. Men sen när vi var på den här tv-inspelningen så la jag upp lite stories på den här slutfesten och skojade lite med dig. Och nu är Martin efter Dolly Style igen och skojade lite. Och du bara garvade och jag bara, fan vad skönt, lite distans. För jag tänkte så här, tänk om han blir sur nu liksom. Men undrar varför jag har den fördomen för?
Jag vet inte. Nej, under alla de här åren, man har ju varit med och såna här ironiprogram och skämtprogram där de har skämtat om mig eller när jag var gift med Camilla och med oss, alltså så här. Och jag hör ju Filip och Fredrik som skojar om mig titt som tätt och såna saker, olika pratar, och det i poddar när man lyssnar. Alltså jag bara garvar. Det är lugnt. Så länge det är med en viss finess, då kan jag tycka det är roligt. Men alltså, rena påhopp och rena elakheter, det har jag svårt för. Jag blir inte kränkt. Jag blir mer så här suck. Alltså, men orka liksom. Det här var inte roligt. Utan ska man vara rolig, ska man vara kul. Jag hade ju faktiskt upp det på mitt Instagram. Jag hade ju den här, jag vet inte vad de heter, på IP3.
Tankesmedjan.
De körde ju en raljering under 10 minuter om mig. För att jag hade kommit in i riksdagen. Och sa ju felaktighet efter det var ju fördomsfullt. De satt ju och garvade lite grann. Vad gör han där? Och så garvade de att jag hade ju inte kandiderat. Och de hade bara plockat in en kändis. Och alltså det var så mycket felaktigheter. Och sen var det någon som sa så här. Vi ska läsa hans Instagram här. I write books. Vad är det för böcker han har skrivit? Alltså det var lite så här. Och det sitter tre människor som jag förmodligen har presterat mer än vad de har. Och grejen är så här. Hade de gjort det här med finess. Alltså på ett roligt sätt. Då hade jag garvat åt det. Men nu tyckte jag det var lågt. Sitter tre personer och bara sparkar neråt. Bara fördomar. Och fördomar har jag svårt för. Det är, fan, jag är nästan provocerad av fördomar. Och jag kan bli arg på mig själv när jag har fördomar som är negativa. Utan liksom, ta reda på fakta, ta reda på hur det är innan man liksom, du vet, tycker till. Mm. Och det är egentligen samma här. Du hade ju fördomar, men det var inga negativa fördomar, utan du trodde bara att han är sån här. Det hade varit skillnad om du har sagt så här, jag tror att det är en divig jävel och en trög, han vill inte prata med någon, han har säkert med sig egen smink och han äter inte med oss och så här. Då är det en mer tråkig fördom så att säga, den är inte elak i och för sig, men det är mer tråkigt. Mm. Men här var det elaka fördomar de hade. Jag la upp det här och allting och skrev till dem. Fick inget svar såklart, du vet, man mejlar, klart man inte får något svar. Ja, det tycker jag är svagt, man kan fan svara. Jag har skrivit kanske 5-6 gånger i mitt liv har jag skrivit till folk. Som har sagt eller skrivit saker som är rena felaktigheter. Inte en enda gång har jag fått svar. Han är journalist uppe på någon landsortstidning. Vet, de skrev en hel krönika, samma sak. Hur jag också kandiderat till riksdagen utan att ha gjort grovjobbet. Jag har inte varit ute och delat. Jag har delat ut flygblad i regn. Jag har stått på haft torgmöten. Jag sitter i styrelsen på ett lokalförening. Jag har alltså jobbat ärs. Jag har besökt 32 lokalföreningar under valrörelsen. Jag har verkligen jobbat ärsligt av mig. Hon skrev att jag inte hade gjort någonting. Och då skrev jag till henne och sa, vet du vad, det här har gjort. Skickade bilder på alla de här grejerna. Det verkligen gick all in. Fick inget svar av henne. Hennes redaktör svarade mig. Hon hade inte hjärta att kunna svara mig. För det var ju jobbigt. Det är jobbigt att konfrontera någon man har skrivit skit om. Och det var samma tankesmedjan. Det var jobbigt att ringa upp. Det hade bara ringt upp mig. Tja Martin, sorry fan, det blev jättefel här. Nu vet jag att veckan efter så hämtar de hem lite grann. Jag har inte lyssnat på det så jag vet inte vad det var. Men jag tycker ändå att man fan hör av sig privat. Man hör av sig. Jag tycker det. Och jag är jättelätt att få kontakt med, så det är inte det. Det är så lätt.
Men på tal om just det här med fördomar då, vi kan ta det som nästa, fördomar och rykten. Mm. Vilka fördomar upplever att folk har om dig oftast och vad är det värsta rykten du har hört om dig själv?
Fördomar kan nog vara att jag inte har kompetensen. Och det har hjälpt både när jag skrev böcker, kan han skriva böcker? Det går väl inte. Och så får de jättefina recensioner och bra betyg av läsarna.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För dem. När jag skulle börja med politiken var också folk som sa, men vad gör han här på vår kongress liksom? Och så går jag upp och pratar och efteråt kommer folk fram och säger, shit, det här var skitbra, kan du komma och prata hos oss också? En fördom. Han hade tydligen någonting att säga. Så det är två klassiska fördomar som jag har fått, att folk tror att jag inte liksom är kompetent. Att jag inte är med i matchen liksom, så här. Det där, och det, jag vet inte, jag tror att det här, har man en liksom dokusåpastämpel på sig, nu råkar det ändå vara Robinson som ändå är liksom en ganska bra dokusåpastämpel i så fall, men har man varit med en dokusåpa så tror jag någonstans att det blir, man får en stämpel på sig. Ja, du vet ju själv det. Jag tror många har fördomar om dig för det du har gjort tidigare, men du är ju en begåvad människa, vilket du också har visat, tycker jag, med den här podden om inte minst och genom boken, att du är ju en begåvad smart kille, social, och som har haft en historia, en bakgrund och liksom en historik som är ganska djup och ganska mörk, men du är inte den killen som jag tror om man bara hade sett Tyresands gigget liksom. Så att där har folk säkert fördomar om dig också. Jag hade inga fördomar om dig, för vi har gemensamma vänner och sån grejer, så att jag vet ju mer saker om dig innan jag träffade dig ordentligt här nu med inspelningen. Så jag hade inga fördomar om dig, men det är klart att jag har haft en bild som sen ställs på ända. Så att det möter jag ofta, kan jag säga. Rykten, jag fick rykte om, var rykte för, kan det vara 10 år sedan, att jag satt anhållen för våldtäkt.
Oj.
Den är intressant.
Vad gjorde det med dig?
Ingenting.
Nej,
för jag satt ju inte, det är ju obegripligt. Det är ju alltså, dumrykten är ju bara såna, det är ju inte ens någonting att bry sig om. För alltså det är bara så här, det är skillnad om det är rykten och saker som finns som sanning eller någonting, då kan man säga, oh shit, hur vet folk det här nu liksom, så här. Jaha, fan, ja, har jag skattefuskat eller du vet, har jag ju, ja, vad man nu har gjort. Men dumrykten, det är ju bara så här, det är ingenting att bry sig om.
Nej. Nej, vi går vidare på nästa då. På tal om skattefusk, polisyrket och så. Vi pratade lite innan vi spelade in här om det här med att parkera fel som polis och så. Och jag förstår ju att du inte hade kunnat säga här i podden om du hade gjort något olagligt någon gång. Alltså som
absolut.
Var har gjort något olagligt som är lite spännande också, eller bara liksom så här tramsolag?
Ja, det är ju trafik. Alltså trafik. Jag har inte åkt fast. Men det är klart jag har kört för fort.
Ja.
Absolut.
Och vad händer, eller är det utbrett hos polisen, tror du, att använda sin bricka, eller vad man nu ska säga, för att komma undan med saker? Till exempel, alltså, vi säger så här, fortkörning eller parkeringsfel, eller att man bara säger, nej men, så här, ja, händer det mycket, tror du?
Nu är vi tillbaka nästan hos fördomar, egentligen. Jag vill påstå att det inte är utbrett, eller inte används. Det är klart som 17 att det finns poliser som använder sin bricka för att gå före kön, eller några sådana saker. Det vet jag ju har hänt, eftersom jag själv har varit på ett sånt jobb, där en polis på fyllan skulle visa brickan för att komma in på krogen. Och dörrvakten ringer och bara... Och jag kan säga att det där är så pinsamt. Det där slår ganska hårt mot den personen, den polisen. Det är otroligt skämmigt. Och inom kåren så ser man ju ner på sådana saker. Det är så här, var inte ute på fyllan och vifta med polislägget, för då är det en jävla tönt alltså, på riktigt. Då får du stryka innebandyhallen, på riktigt. Alltså du på riktigt får stryka innebandyhallen. Du trycks till ordentligt.
Det är som att vara en sexbrottsling i fängelse typ.
Ja, ungefär, kan man säga. Det kan jag säga. Det enda stället där vi poliser kan ge igen på varandra, det är innebandyhallen.
Ja, precis.
För det var ju så här, oj då. Men nej, alltså... Och det här med att man, som vi pratade också om, det här man kör, sätter på blåljusen för man ska in med sin varma mat och såna här saker, det finns ju inte heller. Det är ju tjänstefel då. Det är inte värt risken.
Men visst är det väl ändå så, och jag förstår att du kommer säkert neka det här nu, men det är så svårt att tro på att poliser skulle vara, det måste ändå vara svårare för poliser att bli dömda för brott än icke-poliser. Att poliser försvarar varandra mycket så. Det måste väl ändå vara så. Eller är det bara taget i luften, tror du?
Om din son är 15 år. Mm. Nu är du små barn.
Två döttrar.
Ja, två döttrar, förlåt. Just det, du har två döttrar. Men när din dotter blir 15, säger du. Och så kommer du in och så hittar du en haschbit på hennes skrivbord. Ringer du polisen då? Nu ska hon fast. Nu ska hon ha prick i registret.
Ja, du menar att den här vänskapliga aspekten spelar in?
Såklart det gör. Mm. Det är klart att om min kompis gör ett brott, eller brott, om han går över gränsen, det är väl det vi pratar om egentligen. Mm. För, ja, jag kan säga så här, tillgreppsbrott, att någon polis stjäl någonting, eller något så här, det finns inte någon. Då är det så här, vet du, det vill jag aldrig jobba med. Du ska inte vara polis. Alltså det är ingen röd linje, det är en svart linje, så den går inte att gå över. Men vi har det här att en polis, en kollega som går lite över gränsen. Jag har sett kollegor gå över gränsen. Men långt ifrån vad jag tror människor tror. Jag tror människor tror att polisvåld är vanligt. Nej, det är det inte. Jag ser också de här YouTube-klippen. Men det kanske finns, så att det finns 25 YouTube-klipp. Och då pratar vi direkt, det är superfäl. Det är verkligen, det är polisvåld i Sverige. Och då görs det 100 000 ingripande om året. Alltså det är extremt ovanligt. Det poliser är att man kan vara hårdhänt. Jag har också varit hårdhänt. Jag har också varit liksom i gråzonen. Det har varit mer hårdhänt än vad jag egentligen behöver vara. Men det är inte våld. Det är inte i svarta zonen. Det är inte olagligt. Och då ska man veta att de här vi hanterar, de här människorna, det är ju våldsamma människor oftast. Det är ju folk som är påtända med psykotiska, eller de är extremt aggressiva. Jag brukar säga till människor så här, om du, Nemo, skulle ta en kompis och så ska ni försöka ta mig. När jag föreläser i skolor så brukar jag ta upp två stycken och säga så här, vilka är de tuffaste grabbarna i plugget? Ja, jag brukar alltid vara Pelle Johan. Och så kommer det upp två stycken. Och så får de vara poliser. Så här, nu är ni poliser, säger jag. Jag står på torget. Och så pratar jag med Micken och säger så här, nu står jag på torget. Nu ringer de till er. Det står en full man på torget. Johan, Pelle, ni måste åka dit. Och då står man och tittar på dem, vad ska vi göra? Ja, men åk då, säger han. Läkar ni kör bil, får de leka om att köra bil. Så kommer de till torget. Och på scen då, så blir de ju handfallna. De står där bara. Och så här, ja, nu börjar folk titta undan, varför gör inte polisen någonting? Så står jag och spelar full. Ja, då vågar de gå fram lite grann då. Ja, så här, nu börjar folk undra, varför ni är så passiva? Varför gör polisen ingenting? Så står jag, wow! Och så går de fram, försöker ta tag i mig. Och då bara, wow! Hoppar, skrika mot dem och gå mot dem med så här psykoblick. De blir ju skiträdda. På riktigt blir de rädda. Och så säger jag, vadå, ska ni springa härifrån nu, poliserna? Ja, men då går de på mig då. Och så börjar vi brottas. Och så, jag tar emot ganska hårt där. De får köra som 17. Och så säger jag, bryt. Och så får de gå och sätta sig. Och så säger jag så här, vem var det som började det här bråket? Så här var ju ganska våldsamt ett tag. Vem var det som började? Så här? Var det polisen? Eller var det den här brusade mannen? Ja, det var den brusade mannen som började. Mm. Ponera att ni hade kommit runt hörnet. Precis när de bryter ner mig här nu. Vad ser ni då? Då ser ni två poliser som bryter ner en man, eller hur? Han har inte gjort någonting. De bryter ner honom. Och så här funkar det inte sällan. Folk kommer in sent i situationen. De har ingen aning om att den här killen har vi just avväpnat med en kniv och brytit av. Han ligger och skriker. Han skriker som 17. Ja, men det är för att han gör sånt motstånd. Att vi måste vara tre personer på honom. Det går inte. Vi måste ligga på honom. Vi måste trycka ner honom. För det går inte. Och det är så, folk förstår inte. Jag brukar säga... Och därför vore det så skönt om folk som är kritiska och ser saker, testa själv. Var två personer försökte ta hand om en person som inte vill följa med. Mm. Det går inte. Så att det här polisvåld är väldigt ovanligt. Däremot att polisen använder våld, det är inte ovanligt. Varje gång man ska ta hand om en person, gripa en person, så kan det bli stök.
Men om man ska ta ett steg längre då, och det här blir ju ett extremt exempel nu. Mm. Men jag tänker på den här Erik Torell-grejen. Ja. Och då för det kändes som att när den grejen hände, och jag läste på en del om det här att liksom, man visste liksom att de inte skulle bli dömda innan. Det kändes bara så, och lite det jag menar. Det ska till så extrema saker för att polisen ska bli dömd som en vanlig människa har blivit.
Mm, jag backar. Din fråga var ju faktiskt, är det svårare för poliser att bli fällda? Anledningen till är att poliser anmäls lättare. För att en åklagare ska gå till åtal så krävs att han liksom verkligen tror på att det här kommer bli någonting. Mm. Så att jag tror att det brukar ligga ungefär på 1000 anmälningar varje år i Stockholm mot poliser. Och det är väl så här 40 som går till åtal. Och då tycker man så här, det är ju ingenting. Nej, men det beror på att om de här 960 ungefär då, det har inte varit något brott. Det har varit legalt. Jag har ju varit anmäld 7-8 gånger. Ingen av de gångerna har varit legalt. Jag har varit anmäld av en person som jag grep, satte in i bilen, åkte till polisstationen, låste in. Jag blev anmäld för olaga frihetsberövande. Han hade liksom begått ett brott och jag blev anmäld. Så det är också en anmälning och det blev avskrivet, för det var ju legalt. Och om vi tar Erik Torell där, som säger jag har ju läst kanske lika mycket som du om det här och allting och så. Och det var inte glasklart att de skulle frias. Däremot så deras, alltså man måste förstå de här poliserna. De får en uppgift att det går en beväpnad människa i de här kvarteren. De får se en beväpnad person. Och det här har gjorts tester och det här kan man själv göra en test. Jo, men de borde ha sett att det var ett leksaksvapen. Helt omöjligt. Totalt helt omöjligt att säga till leksaksvapen. Den diskussionen, den kan man, för då skulle jag kunna ta med vem som helst och bara springa in här jättesnabbt med någonting. Och så säger vi så här, vet du vad, vi säger att det är en paintball med, där kulorna har legat i frysen innan. Du har ingen ansiktsmask, ingenting. Ska du sitta i soffan? Jag springer in. Och så ska du avgöra, falskt eller inte. Jag kommer skjuta. Antingen sitter du kvar eller får du ta upp en mask. Du får 5 sekunder på det. Vågar du göra den utmaningen? Nej, det gör du inte. Och det är vad vi poliser frontar. Vi vet inte om det där är ett falskt vapen eller inte ett falskt vapen. Det gäller alla situationer vi jobbar i. Så att den diskussionen kan man ta bort. Leksaksvapen. Ta bort den. Det är ett skarpt vapen. Okej, det är ett barn. Att han har Downs syndrom är helt ointressant. För det ser du inte heller på det här avståndet att kunna bedöma det typiska utseendet. Utan det här är ett barn. Kan man se det? Det här ljuset, det var inte mörkt, det var inte ljust. Det var ju på sommaren det här, mitt i natten. Avståndet var väl någonstans runt 15-20 meter. Du snabbt bara ser, du kommer någon. Dina ögon kommer fokuseras på vapnet. Du ser ett vapen. Fuck, ett vapen. Sen kan man diskutera huruvida skjutningarna, ska alla skjuta och allting.
Var det 26 skott han hade i sig någonstans där?
Ja, men inte 26 i sig va?
Ja, men något sånt där. Ja. Men det är väl det kanske man reagerar mest på.
Ja, exakt. Men där blir det så att du vet, alla ser ju samtidigt det här. Man ser ibland de här klippen, jag brukar säga klipp ibland från amerikanska poliser, där de ju tömmer maggen allihopa, trots att de ligger ner och allting. Mm. Och det är inte okej. Men här, om inte jag är helt ute och cyklar här nu, så bedömde man de skott som träffades. Det är något skott som träffades när han är precis på att vrida sig. Att de skotten som träffades har man bedömt vara godkända. För man måste tänka så här, ponera att det här hade varit en fullvuxen man med ett skarpt vapen. Hade då skotten varit okej? Det är så man måste tänka.
Vad chockad jag hade blivit om du sa så här, de här borde blivit dömda.
Nej, men återigen, det är en domstol, det har avgjorts i 2 olika domstolar och så. Och jag har inte tagit del av alla bevis, jag har inte varit med, jag var inte där. Och framförallt, jag var inte på plats när det var. Men jag brukar säga till folk, ponera att det här hade varit en fullvuxen man med ett skarpt automatvapen som var ute efter döda sitt ex. Hade det då varit okej att skjuta? Du måste tänka så, för det är så polisen tänker när de kommer till plats. Sen är det så här, sen finns det den här diskussionen som förs både internt och externt. Ja, om det hade varit rutinerade poliser, om det hade varit insatsstyrkan som hade kommit, hade det kommit avgörande. Det vet vi inte. Mycket möjligt. Vi vet inte. Sen kan man diskutera att den tredje då, han som var utanför, han fälldes också. Och det var för att han hade arbetsmiljön och han hade inte informerat bra. Och det är också så här, allting bollas ju ner från chefer så långt ner i hierarkin. Så att det är liksom,
ja. Fast fällas, det var mesfällning kan man säga. Att de blev inte dömda riktigt.
Nej, precis. Han blev åtalad. Han blev väl friad också. Jag tror han blev friad i Europa.
Men alltså rent generellt då, sån här, hur polisyrket visas upp i tv och så, i media. Till exempel det här tunna blå linjen. Har du sett, antar jag?
Jag har sett den.
Tycker att den speglar verkligheten?
Ja, jag tycker den är rätt bra. Andra säsongen har jag inte sett hela. Men första tyckte jag var rätt bra. Mm. Extremt lik mina böcker för övrigt.
Du kanske borde få lite stim där.
Ja, jag tror man läst den.
Är det så?
Eller böckerna, ja, jag tror man läst den. De spelar ju rätt mycket. De spelar ju rätt snäll miljö ändå, vill jag faktiskt påstå. Men, alltså, det är ju tuffare. Om du åker ner till Rosengård och jobbar, eller om du åker ut till Rinkeby eller Botkyrka i Stockholm, så kommer du hitta en miljö som är mycket, alltså det går inte att föreställa sig.
Nej.
Det går inte att föreställa sig. Det finns ett sånt hat mot polisen. Och det kommer kanske inte riktigt fram i serien. Eller i... jag tycker man såg det här, var det Södertäljepolisen tror jag det hette någonstans när de följde. På 3 eller vad det var. Eller om det var på TV4. Där fick man väl lite inblick i kanske hur jobbigt det är att bli bemött som polis. Hela tiden för att du är en jävla snuthora, du drar åt helvete, det här är vår mark, vad gör ni här och allting. Det är sån uppgivenhet från allas håll på något sätt.
Mm. Relationer. Hur går det med kärleken, Martin Melin?
Hur går det med kärleken? Det är den de ring, var 14 dag ringer någon från... Jo.
Är det så?
Ja, fast det roliga är att de säger så här, vi tänkte prata lite om julen.
Mm.
Ja, eller vi tänkte prata lite om riksdagen. Eller vi tänkte prata lite om här på teppan. Eller
sen bara skohornar de in.
Exakt. Ja. Och sen, ja, och hur går det med kärleken?
Ja, men nu är det jag. Nu är det roligare.
Nu är det roligare. Nej, alltså det finns ju, i min värld finns definiera, man måste definiera relation. I min värld finns det tre olika definitioner, eller tre olika stadium. Man har ju att det här, man träffar någon, alltså träffar, och då kan man ju träffa och hänga, gå på bio, käka, ligga. Alltså man träffar, det är så här, det är inga obligations liksom. Eller så kan man dejta, och då är det väl lite mer seriöst, men det kanske inte är, skulle man då träffa någon annan så är det kanske inte bra, men det är så här, det är ändå inte liksom, det var vad det var liksom.
Mm.
Dejta är, man kan ju dejta fler samtidigt. Om man är öppen, men då tycker jag man måste vara öppen med det mot den man träffar. Säga så här, vet du vad, du får träffa andra, jag träffar andra. Vi får det. Men det kanske man inte behöver om man nu dejtar någon. Sen har man ju det här var ihop. Att man är ihop med någon. Då har man alltså, har en riktig relation. Då är det, men det är ju som var förlovad, gift, whatever. Ha en flickvän. Så att då är frågan så här, är jag i något av de här stadierna?
Okej, jag formulerar om mig.
Träffar du någon? Är du ihop med någon? Dejtar du någon? Alltså det är klart att jag dejtar. Jag har gjort konstant nästan, kan man säga. Sen jag skilde mig 2013. Jag har inte haft många perioder när jag varit, som jag brukar säga, supersingel.
Hur länge är den längsta perioden utan sex för dig under den här tiden?
Oj.
Ärligt.
Ja.
Det är inte lång.
Nej, verkligen inte.
En vecka typ?
Ja, 2-3 kanske.
Ja. Mm. Tack för din ärlighet.
Ja, nej men absolut. Ja, men gud ja. Och det är väl när jag varit bortrest.
Nej, det är när jag varit sjuk typ.
Ja, det är väl det. När jag varit sjuk eller bortrest.
Jag var inlagd på sjukhus. Koma.
Ja, precis.
Bara det kan hålla mig från sex.
Ja, det var under coronan där.
Exakt.
Ja, då var det faktiskt. Nej, men, ja.
Du dejtar, men det finns liksom ingen som är seriös med just nu. Vad jobbigt det blev nu. För nu, tänk om hon lyssnar. Då måste hon få känna sig speciell.
Nej, gud, hon vet hur det funkar. Hon vet att om jag skulle säga det. En klassisk felsägning.
Exakt.
Nej, men om jag skulle träffa någon. Så här är det. Jag har ju vid tre tillfällen, jag skiljer mig för ungefär 10 år sedan.
Mm.
Vid tre tillfällen så har jag haft liksom seriösa relationer. Då vi har varit ihop helt enkelt. Och alla de här tre har ju gått under radarn för media, för pressen. Och vi höll det så. Därför att vi ville ha det så. Sen vet jag också att det kommer till en poäng där man liksom helt plötsligt måste gå public. Sen nu är vi ihop. Nu är det så. Ingen av de här tre relationerna gick så långt. Men jag är medveten att om den dagen jag börjar träffa någon och det blir superseriöst, då får jag ju välja någon dag. Då skulle jag få välja någon dag, eller vi väljer någon dag och säga så här, okej, men nu får vi prata om det här. Nu är vi ihop. För det kommer skrivas om det, jag vet ju det. Och då, det är ett val. Så därför...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Så att det kan vara så att jag träffar någon. Men jag kanske känner att det vill inte jag gå public med. Och då skulle jag förneka det. Tills jag känner att jag vill gå ut med det.
Mm.
Men det kan också vara så att jag inte träffar någon. Men det kan vara så att jag, eller det kan vara så att jag träffar någon. Men det kan vara så att, eller det kan vara så att jag dejtar någon. Det kan vara att jag är i en relation. Men jag väljer själv när jag vill gå ut med det.
En sak kan vi vara väldigt, väldigt säkra på i alla fall.
Att jag ligger.
Exakt. Att det inte kommer gå mer än 2 veckor utan sex. Någonsin för Martin Melin.
Nej, så är det.
Ja, bra. Bra. Nästa är Robinson. Och då har jag bara en annan fråga om det. För det är någonting som jag tycker är väldigt roligt det här. Och det här är ju preskriberat, för det här är så länge sedan. Men... Ja. men Du sa själv att du var i din första äktenskap då.
Ja, just det.
Mm, och det, just när du var iväg var det kanske inte så jättebra.
Nej, det var det inte.
Du var rätt tjock. Du sa det själv. Eller du var väl ganska tjock när du var, eller? Sa du inte det nyss?
Tack. Tack, Nemo.
Du kom kränktheten ändå.
Tack, Nemo.
Ja, fan, du var väl lite rullt i tv, var du inte det?
Jag var mullig.
Ja, men just det, vad fan.
Ja,
du sa det ju själv.
Ja, men jag ville att du skulle våndas lite.
Ja, jag sa det. Det var hemskt bara. Ja. Mina värsta sekunder i mitt liv.
Ja.
Jag skulle aldrig sagt så om inte du sa det förut faktiskt.
Nej, men herregud, det står jag för. Absolut, jag hade 10-12 kilo över.
Exakt, mm. Och grejen är att det finns en sekvens, en scen i Robinson när du pratar om en annan kvinnas bröst.
Ja, jag vet, mm.
Och det är inte det helt otroligt att det är med, att det kom med, och att du gör det när du har ett äktenskap hemma.
Jag vet, det roliga, du vet hur tv funkar. Allting kommer inte med. Det är jag och Jürgen som kom direkt från fängelse direkt ut till Robinson-inspelningen. Det är också roligt. Han suttit 2 år för narkotikabrott.
Det skulle inte heller hända idag.
Nej. Han har inte ens haft permission. Han åker direkt från fängelse. Och vi blev liksom superbuddisar där nere. De ville ju se det spelet, polisen och den ex-convict. Mm. Hur som helst, vi ska sitta och bedöma vilka som är snyggaste tjejerna på ön. Det är så sjukt. Alltså, det här är 97 ändå. Så att det var ju innan, liksom, det var ju okej då. Och då sitter vi och bedömer det, och faktum är att jag säger i flera tillfällen att jag har ju en sambo där hemma, så att jag blir bara, det här är rent objektivt, och jag säger flera gånger, men det kommer ju inte med såklart. Så att jag säger ju det flera gånger, men jag kommer ihåg när jag satt och såg det här ihop med henne.
Fan.
Men, nej gud, jag bara, verkligen inte, jag sa det såhär, men sen var det vi skulle så här ranka snyggaste tjejerna såhär. Så. Men hon är som jag säger, man rycker på, alltså, det är så här, det är vad det är. Om jag hade haft en relation med en tjej och så säger hon så här, ja, men det är den här snygga killen du vet, då går inte jag bananas för det. Det är så här, hon tycker han är snygg. Man är ju naiv om man har en relation med någon, en tjej eller om man är ihop med en kille, och den personen tycker att någon annan är snygg. Och om man tror att en person inte tycker det om någon människa, då är man ju naiv. Och då är det bättre att vara ärlig med det, öppen med det, så tycker jag någonstans.
Att
man
kan gud, jag håller helt med. Men just att det kommer liksom i tv.
Ja, jag vet. Ja, men vet du vad? Det är roligt att... Det här är intressant. För de som inte har sett Robinson då. Hela säsong 1 ligger ju på YouTube. Sen, jag tror ett halvår tillbaka, upptäckte jag. Och det intressanta är att jag var inne och kollade det där. Kom till just det här klippet. Och då tänkte jag så här. Jag tänkte att jag skulle lägga upp några roliga klipp från Robinson. För det är ändå 25 år sedan nu. Och så här. Jag tror inte jag har gjort det. Jag tror jag har lagt upp ett klipp så här från. Och då kom jag till det här och tänkte att det här kan jag inte lägga upp. Jag kan inte lägga upp det här. För att idag är det här inte okej. Okay. Men det är det här. Men det är Henrik Schyffert som sån jävla bra grej. Det här angående att folk blir cancelade för de skämtade om någonting för 20 år sedan eller 10 år sedan. Och han säger att det som då var okej att skämta för då kan man inte nu gå och liksom klandra folk för. För det var en annan tid. Och så måste det vara. Det som någon sa och gjorde 1997 och som var okej 1997. För det var okej 1997. Det var inte någon som sa ett ord om det här. Inte ett ord.
Nej, men lägg upp det då.
Nej, men idag är det inte okej. Idag är det inte okej. Då hade folk sagt, sitter ni och vet du det, kroppsfixerade granskar.
Du kan lägga upp det med Schyffert-analysen intill.
Ja, egentligen.
Som caption.
Ja, egentligen som jag gjort det. Det hade faktiskt varit roligt.
Ja, fan.
Men jag gör det kanske inte.
Nej, jag förstår det. Mm. Ja, jag kan inte klandra det. Jag tycker det där är lurigt det där. Men det är i alla fall tv-gold, kan vi säga.
Ja, det är det verkligen. Ja. Det är det verkligen.
Alkohol.
Jag dricker väldigt sällan. Faktiskt, jag dricker väldigt lite alkohol. Första gången jag var full var 18 år. Kanarierna, tequila. men nej, jag dricker väldigt, väldigt sällan. Jag är väldigt, väldigt sällan full. Jag har haft kanske 4-5. Du vet, jag har varit så här tokfull.
Men hur kommer det här sig då?
Jag vet inte, jag idrottade rätt mycket när jag var liten. Sen har det bara blivit så här lite kontrollgrej. Och sen, jag har inte att jag behöver de kickarna liksom. Mm. Jag är ju sockerjunkie liksom. Där har mitt beroende. Mm. Men inte alkohol, aldrig haft. Jag känner ingen sug, dricker hellre en läsk än en sprit.
En grönsakssmoothie?
Då tar jag hellre en mellanöl.
Exakt.
Kan jag säga.
Måste jag välja? Grönsaker eller sprit?
Ja, då blir det sprit.
Ja, det är klart.
Nej, men så att jag dricker väldigt sällan, ytterst sällan. Och också det här, i Sverige är det väldigt sällan jag blir liksom full ute på lokal. Däremot när jag är utomlands, då kan jag bli mer full. Och det är det här, man är ändå polis, man vill ha, jag vet inte. Man har ögonen på sig, det är bara så, jag har ögonen på mig. Så att, men alltså, Hårdast har jag nog festat med poliserna i New York faktiskt. Jag har haft tre riktiga dåliga erfarenheter. Alltså där. Jättefull. Vet du. Och så bodde jag hos mina släktingar som bor i Rye Brook, som är med amerikanska pendeltåget liksom så här, 40 minuter norr om Manhattan. Och tog sista tåget klockan 1:53. Är så full så jag vet inte ens var jag är någonstans. Jag hamnar på det här tåget. Och då är det så här, i staten New York, då är skyltarna vita med svart text. Och jag kan alla de här med Maroneck och bla. Jag kunde dem utan till alla de här stoppen, Rye, bla. Så jag sitter som liksom, somnar till så här, liksom, tittar ut och säger, okej, okay, två stationer kvar, det är tre kvar. Mm. Ja, nästa ska jag. Tittar upp och bara, vad fan är det här gröna skyltar? Du vet, gröna skyltar. Och så bara av direkt. Bara, vad är jag? Det har åkt liksom till Connecticut. Jag har liksom åkt till nästa stat. Och är alltså full. Och klockan är ju då 2:30. Vad gör jag då? Jag ringer polisen. Hell, I'm a cop from Sweden. De bara, sorry, we can't help you. Så att jag la mig på perrongen och sov där. Till första morgontåget.
Tänkte du att du skulle få hjälp då för att du var polis?
Helt sjukt. Helt sjukt.
En inblick i...
Helt plötsligt förstod jag hur de här som viftade med polisläggen kände sig.
Jag tänkte precis fråga dig, hur mycket... Det var många brickor som viftades där i New York av er.
Ja. Alltså New York-polisen, de är ju kungar. Ja. De gör ju, alltså det, där kan man säga, de gör ju vad de vill. Det är helt sjukt hur det funkar. Helt annan kultur.
Mm. Camilla Läckberg.
Rik.
det vet alla. Och det undgår inte någon.
Nej, men alltså jag måste ändå beundra henne för hur hon blir framgångsrik med det mesta hon gör. Faktiskt. Barnboken, tv-serien, böckerna, även musiken. Alltså hon blir framgångsrik i det hon gör. Hon har i och för sig, men det handlar om att hon har hittat en publik. Hon har hittat den stora publiken som köper saker och ting, som ser tv-serier och som köper böcker. Hon har ju hittat helt rätt publik, alltså kvinnor 40 plus.
Har ni en god relation?
Jag vill säga att vi har, absolut. Mm. Absolut. Vi umgås inte.
Nej.
Vi hänger inte, som jag gör med min första exfru. Vi hänger ju på ett helt annat sätt.
Ni kollar Robinson ihop, du är det första tjejen. Ni kollar på gamla Robinson-klipp och så här.
Ja, sitter och garvar åt det och så här. Roligt. Jag tänkte säga, när hon kom in 99, kom hon in i bilden. Hon kom ju faktiskt in i bilden 99, så två år senare. Hon var ju med under hela den här hysterin med Robinson.
Ja, just det. Snoppdrinkarna och så här.
Ja, det var Robban.
Ja, just det. Ja. Förlåt. Ja. Fel Robinson kändes.
Ja. Nej, gud, jag var ju den skötsamma killen.
Ja. Ja,
absolut.
Jag träffade faktiskt Camilla häromdagen på Anna Wahlgrens begravning.
Jag tänkte se häromdagen, hon är i Maldiverna. Men jag,
häromveckan är det då?
Två veckor.
Ja, just det.
Mm. Ja, just det. Det stämmer, de var ju goda vänner.
Mm, just det.
Jag var här, jag var ju sen, hon bodde ju här i krokarna.
Mm.
Var ju hemma hos henne där när jag precis hade fått barn där.
Mm, just det, mysigt.
Ja, hon var gullig.
Ja, men vad bra. Och nästa då är faderskap. För man får en känsla, alltså, varför exponeras Fanny så mycket mer på din Instagram än dina andra barn?
För hon vill.
Det är bara det.
Ja, eller för att de andra inte vill lika mycket.
Är det så?
Ja, allt jag lägger upp, allt jag gör, så klärar jag med ungarna.
Du älskar inte henne mer?
Jo, hon är ju superfavoritbarnet. Hon har döpt sig, du vet det här på Netflix och HBO så kan man ju ha olika profiler.
Favoritbarn.
Ja, hon har döpt sig själv till favoritbarnet. Ja. Men vi var faktiskt igår och såg de här Brynolf och Ljung, trolleri, eller magiker. Och då var det en tjej som skulle upp på scen. Och så frågade hon, vem har du, vinkel som sitter bredvid dig? Ja, det är min mamma och min pappa. Och då sa hon, du får bara ta upp en, så väl den du tycker bäst om. Roligt.
Mm.
Och då sa jag till Fanny så här, vad kul om någon av dina bröder har varit med här och du har varit med. Då hade jag sagt så här, du Fanny hade sagt så här. Varför håna grabbarna? De vet, jag tycker. Alltså, du vet ju också det. Man tycker lika mycket om sina barn. Så är det. Sen så, om jag ska vara helt ärlig, så kan man tycka om dem på olika sätt. Det finns egenskaper hos Fanny som jag uppskattar väldigt mycket. Det finns egenskaper hos Charlie jag uppskattar väldigt mycket. Och egenskaper hos Felix som jag uppskattar väldigt mycket. Så att jag har liksom olika... De är mina favoriter på olika plan kan man säga. Mm. Olika nivåer. Men Fanny är ju naturligtvis för att hon är själv väldigt... exceptionist som jag är lite grann. På så sätt. Så Felix och Charlie är inte alls lika mycket. Och då... Det har hänt bara så här jätteroliga grejer som jag har filmat. Eller man har tagit någon bild om så här. Så säger jag, får jag använda det här? De bara, nej. Nej, då blir det inte så.
Då brinner det i huvudet för dig.
Nej, men du kan tycka, fan, det här har varit bra.
Bra innehåll!
Ja, jag vet.
Fan, förstår du inte innehåll,
ja,
ungjävel?
Vet. Jag vet.
Ja.
Men det tycker jag man ska respektera 100%.
Såklart.
Mm.
Såklart. Let's Dance.
Oh, Let's Dance. Fan att jag skadar mig.
Mm.
På riktigt alltså.
Surt.
Ja, så in i helvete. Jag hade inte vunnit det, absolut inte. Det var ju en drömsäsong alltså. Det var ju tre, Anis var duktig, Donnemina var duktig, Anis var duktig, Michelle, längdhoppan där var fantastisk, och Keio var ju också fantastisk. De tre var ju Filip Lamprecht också, förlåt. De fyra var ju outstanding. Outstanding. Men jag hade kunnat konkurrera med de andra. Det hade jag faktiskt kunnat gjort. Det vet jag att jag kunnat gjort. Så att det retar mig att jag blev... jag kunde alltså inte stödja på benet. Jag kunde inte stödja på benet. Så ont hade jag. Och skadade mig alltså på premiärprogrammet. Dagen. På premiärdagen.
Surt.
På genrepet på morgonen. Så bara, vad i helvete. Och det var ju muskelfibrer, alltså muskelbristning.
Så du körde bara ett program?
Jag körde tre program.
Ah.
Så jag körde, det var det första jag gjorde. Och då åkte ingen ut. Sen var det program två. Och då gick jag vidare. För att jag fick så mycket röster från publiken, eller från tittarna.
Sympatiröster?
Ja. Mm. Och sen så trean åkte ut. Fast det var ändå hårfint, men jag åkte ut trean. Men sen kom jag tillbaka på finalen, ja. Och där fick jag ju dansa. Där kunde jag dansa till 75% i alla fall. Så det var lite revansch där jag fick göra det. Och då dansade jag för sig med en annan tjej. För att min ordinarie var sjuk, Maria. Dansade med Jasmine. Ja.
Hann du känna av den knulliga stämningen, Blästens?
Det här var ju under pandemin.
Ja, då var det inte mycket knull kanske.
Nej. Det var inte
mycket,
det var...
mycket masker bara?
Nej, vi hade inga masker, men vi var ju tvungna. Vi tog ju coronatest varje dag, och feber och grejer, och fick inte umgås utan du vet, så här, lite distans. Så att det var en konstig säsong på så sätt. Jag tror vi och det, allt annars, jag vet, Camilla har varit med i Lestens, jag vet ju vad då. Och då är det så här, och de går ju alltid ut efter programmet efteråt, och de har ju så här onsdagsparty och så. Ja, men
ja, det är mycket knullande. Det är bara så. Och det, många gäster här som varit med, de bara, nej, det är överdrivet.
Nej.
Men jag hade ju Tobbe här, som vi tävlar ihop med här på Täppan. Han sa ju det. Det är liksom hela harem.
Ja, det där är bara så bullshit. Alltså det ligger i Let's Dance. Ja, det gör det. Jag vet flera som har gjort det.
Mm.
Och jag vet folk som har haft relationer som har gjort det. Och så att folk är otrogna i Let's Dance, och folk... relationer bryts i Let's Dance, och relationer skapas i Let's Dance.
Mardröm att ha en partner som ska vara med i Let's Dance.
Ja.
Fan, ja. Alltså,
helt ja.
Ja, ja.
Och framförallt så är det. Det intressanta är ju att dansarna som har relationer, där undrar jag hur de fixar det alltså. Men grejen är så här att dels är de ju så vana på något sätt, det här, det fysiska närheten, för du står ju och trycker. Det finns ju en sån här kön mot ben, som exempel, där tjejen ska alltså verkligen stå väldigt tajt i ditt ben och liksom trycka sitt kön mot ditt ben. Det är ju en jävligt konstig situation. Men för dansarna är det här normalt. Så att jag tror att det... och det kan jag nog säga, att jag tror att det är det är inte jättevanligt att dansarna på något sätt har relation med någon lika mycket som kändisarna har med varandra. Det vill jag ändå säga. Det verkligen inte hänga ut dansarna på så sätt. De är ju så vana med det här och har sitt liksom. Sen vet jag att det också har hänt mellan dansare och kändis. Det vet jag också.
Några stycken till och med.
Ja, det vet jag.
Sigrid.
Ja, folk har ju blivit ihop. Ja, precis. Så att absolut.
Så är det. Vi släpper det. Och så ska vi beta av några snabbfrågor här avslutningsvis.
Oj.
Är du med på det?
Yes.
Mm.
Tänk om jag sagt nej och gått.
Ja. Hej då. Tack för idag.
Tråkigt.
Ja. Dålig ställning. Ungefär som jag sa att du var tjock i Robinson.
Ja.
Paradrätt.
Oxfilé, pepparsås och knaperstekt potatis.
Vad missbrukar du?
Socker.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Lat.
Ångesttrigger.
Och jag kom upp direkt en grej som jag inte tänker säga.
Men vad fan, vad oskönt.
Ja. Jag är rätt transparent, men den säger jag inte. Men jag ska säga inte det efteråt. Och så ska jag förneka om du la in det någonstans.
Nej, men du kan ju säga, ska vi bipa det?
Ja, så kan vi kanske bipa det.
Tänk om jag skulle gå emot mina gäster och sånt där. Då skulle du inte få några gäster.
Nej, men jag kan inte säga det.
Nej, okej, vi tar det sen då.
Eller, brukar du bipa?
Ja, jag kan bipa om du vill.
Okej, då säger jag så här. Vad som är ångestframkallande.
Mm.
Ja, och då säger jag till dig nu, och sen får du säga. Det är det här... Du vet, så här, det är en halvtimme till jag ska vara någonstans, och så bara, jag hinner, och så blir man sen.
Ja, bra. Ärligt, fint. Äggmannen, du löser det, va? Bra.
Men du håller med?
Ja, men verkligen.
Ja.
100%. När grät du senast?
Här är på Täppan.
Ja, när du krossade Fanny.
Ja, när Fanny åkte ut.
Vad lägger du mest pengar på?
Resor.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar. Två svar vill jag ha.
Roligt tror jag, mina privata kompisar. Snackig och rolig. Det är det jag hör i alla fall, de säger. Offentliga, då kan du tänka syns överallt. Alltså du vet så här. Ja.
Sista frågan då. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Grönsaker.
Bra. Det var som en cirkelslutning. Vi började med det och vi slutade med det.
Vi knöt ihop.
Verkligen. Säcken ihop, knuten, och podden är slut. Och tack för att du kom hit, Martin Melin.
Ja, men tack själv, Nemo. Det var lika roligt.
Ja, vad mysigt. Det var superfint att ses igen. Och tack för att ni lyssnade, älskade kära lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Puss och kram. Hej då!